Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Innan vi börjar, nu märker man att vi är igång, för nu har Patreonsen trilla in här. Vi vill naturligtvis hälsa er välkomna.
De rinner ner som sandkorn i ett timglas.
Yes, and the box. Och den första som vi vill hälsa ombord är faktiskt Helene. Mm. Och jag vet inte mycket mer om Helene, om annat, jag vet inte vad hon heter efternamn. Jag vet inte, jag vet vad hon har för mejladress, men den tänker jag inte läsa upp. Jag vet bara att hon heter Helene. Välkommen ombord, Helene. Mm. Helene, du var den snyggaste tjejen i sexan i alla klasser 1981 i hela Sverige. Mm. Helene, det var du.
Ja. Sen i sjuan.
Sen fick du barn i första ring på gymnasiet. Mm. Och de här töntorna slash Anders, alltså du säger Anders Sparring, sitter nu och tittar på Facebook och säger, fan, Helene, du är ett tjock.
Helene rökte när hon var gravid.
Ja, mm. Helene blev sen om besjungen i en låt av Dr. Cosmos. Nej, Helene, det här gäller inte dig. Varmt välkommen ombord, Helene.
Det vi pratade om nu var en annan Helene, eller hur?
Ja, det var alla andra Helene. Men inte dig, Helene.
Fina Helene at yahoo.com, va?
Ja, fina Helene at yahoo.com. Mm. Välkommen ombord. Sen vill du också hälsa Simon Björk. Mm. Välkommen ombord, Simon Björk.
Simon Björk, han är sån daytrader, va?
Vad betyder det?
Alltså, han sitter och köper och säljer aktier hemma.
Ja. Han har sån managementkorta på sig hemma, sin tvåa i Hägersensåsen.
Ja,
han hyr den lägenhet som Lasermannen bodde i förut.
Är det så?
Han var ju också daytrader.
Okej. John Ausonius ande svävar över lägenheten, kan man säga. Simon Björk hatar inte invandrare.
Nej, för
fan. Men vet du vad han hatar?
Djurgården.
Dåliga affärer.
Ja, det hatar han.
Och Djurgården.
Ja, och Djurgården.
Ja, han är gnagare.
Ja. Simon, ja. Han tillhör den där ganska, ganska vanliga men udda inslaget söderort. AIK är i söderort. Mm. Hoppas fan att du har AIK nu, Simon, så vi inte fullständigt krossar din Bayern-image. Ja.
Skriv och berätta om den här fördomsprofilen. Ja.
Men på dig, Simon har precis bestämt sig för att radera Tinder-appen. Vet du varför?
Nej, han har fått en tjej.
Ja. Och han har, utan att riktigt märka det själv, så bara kasta lyssnarblickar in på det här butiken barnvagnsvaruhuset.
Intressant.
Trots att de har bara haft fyra dejter än så länge. Ja, men han tror att det kommer bli något.
Ja.
Sussi, adoptivbarn från Sri Lanka.
Okej, fan vad kul. Yep. Vi önskar dem en lycklig framtid.
Ja, det gör vi verkligen, Simon och Sussi. Och sen så har vi också med oss ombord Lasse. Eller Lars Holmgren.
Lasse Holmgren?
Lasse Holmgren eller Lars Holmgren.
Ja.
Men vi säger att det är Lasse Holmgren då.
Ja. Mm. Lasse Holmgren, han är barnboksbibliotekarie.
Det är han, absolut.
Men Lasse jobbar på barnavdelningen på Kulturhuset i Stockholm.
Yes, box.
Lasse är barnens vän.
Verkligen.
Lasse, han är en omtyckt kollega.
Mm.
Han är kunnig kring barnlitteratur.
Ja.
Han är också så här fiffig kring de här pysselrummen. Det är så här, det är vattenfärg och det är papier-maché och det är lite så här klipp och klistra och lite så här.
Men kan man nästan få för sig att Lasse kompenserar för det faktum att han är man, att han måste bevisa något. Därför stannar han ofta kvar efter att biblarna har stängt och gör just det här. Och ställer i ordning det här systrarna Adbåge-rummet som de ska ha nu nästa vecka. Ja.
Men Lasse, mycket gott kan man säga om Lasse. Det enda negativa är möjligen att han begraver sig lite mycket i sitt jobb.
Verkligen.
Han borde gå ner på den här tapasrestaurangen där bakom Stadsteatern. Där skådisarna går efter föreställning.
Mm.
Och sätta sig bara, liksom begrava sig själv i en tortilla de patatas och lite vitlöksfrästa räkor och en stöl.
Och bara slänga käft med Christer Fant.
Eller hur? Precis. Ja. Så det är väl vårt råd till Lasse, va?
Verkligen. Och Lasse, vi vet att alla andra tjejerna på biblioteket uppskattar att de är en tigerkaka varje onsdag, men Någon tisdagkväll skulle du kunna köra tapas och lite slänga käft med Christer Fant och Morgan Alling istället för att gå hem och baka den.
Chilla Gunilla Lasse.
Ja, verkligen. Ja. Och, men det gäller Lasse, Simon och Helene. Välkomna ombord. Och nu kör vi, Fritte.
Yes, nu är vi igång.
Du Fritte, vet du vad det är idag?
Det är sjätte fredagen efter midsommar.
Ja, är det eller typ sjunde? Sjunde, åtta. Ja. Det är inte ens fredag, det är torsdag. Men jag tror att det är ungefär på dagen 4 år sedan vi drog igång det här projektet.
Är det så?
Vilket innebär att det är ungefär en vecka kvar till Bosse fyller 4.
Ja, för vi drog igång det i princip i samband med min första sons födelse.
Exakt, jag tror till och med att vi spelade in avsnitt 1 och 2 på en sittning. Och vi tryckte på stopp efter 16 minuter på första avsnittet. Och sen så gjorde vi ett till på 27. Och sen så drog du och födde barn. Och kom tillbaka som nybliven förälder.
Jag har gått så långt
ja.
Med den här podden att jag har fått ett till barn.
Nu har du fått ett barn till.
Ja. Jag har fått en till son. Jag har flyttat till Gröndal.
Ja, du har lämnat Södermalm.
Oh,
som du för den minnesgode lyssnaren också inte var helt nöjd med. Alltså Södermalms.
Ah, jag hade väl lite dubier kring Södermalms andan.
Jo precis, men jag minns att du att jag skulle hjälpa dig att komma in i Södermalm, att det var lättare för mig som kunde slå mig ner och göra en high five med Ella Lemhagen när man såg henne på ett café.
Ja, precis.
Nu vet jag inte hur household hon är idag, men för 4 år sedan så var hon där uppe bland de hetaste heta.
Men ja, det här att du skulle friendship wingmanna mig i relation till Ella Lemhagen, det har inte riktigt blivit av.
Nej, jag har inte riktigt fått tillfälle att introducera dig för henne.
Nej. Men det finns ett nytt sorts kändiskap ute i Gröndal. Det är ju andra kändisar där ute.
Ja, precis.
Din kompis. Din bästa kompis,
ja, min bästa kompis
Thomas Andersson,
han är ju känd.
Ja. Ja, men han är känd. Ja. Men han, efter Så mycket bättre, så han har ju alltid varit känd i kultur och nöjes och musikkretsar. Mm. Men efter Så mycket bättre så blev han ännu mer känd, tänker jag. Även bland de som inte liksom gillar creddiga singer-songwriters med exquisite taste.
Precis, som kan plötsligt dyka upp i loafers.
Ja, ja, precis. Ja. Han som sportade ett par loafers
var
helt plötsligt. Ja. Nej, men det känns som att han är en... Jag skulle vilja säga att han är en stilikon. Alltså han har ju extrem känsla för stil.
Är han bäst klädd i Gröndal?
Ja, det får man väl ändå säga. Jag har inte sett någon annan som har till närmelsevis lika fina kläder.
Nej, möjligtvis. Men vadå? Vad finns det? Är det kändistätt? Är
nej,
det liksom,
Sara Stridsberg.
Sara Stridsberg och Thomas Andersson. Erik
Kniva.
Och Erik Niva.
Ja. Och sen finns det andra också som jag inte kan nämna här.
Alltså förbodde ju Eldkvarns bassist Tony Thurén också.
Ja, just det.
I Gröndal.
Han bodde och Bo Widerberg har också bodde en period i Gröndal.
Gjorde han?
Ja, visst. Under när han bodde i Stockholm.
Nej, var då någonstans?
Uppe på backen, på andra sidan Sannedalsparken. Alltså de här 60-talshusen där.
Jaha, där uppe där han också spelade in lite scener till filmen Fimpen.
Ja, exakt.
Ja, ja. Där Fimpen bodde och även där Magnus Härenstams fotbollsstjärna bodde.
Ja, men Bosse, han var ju lat, vet du. Han var så här, Bosse, vad ska vi spela in någonstans? Ja, vi orkar inte gå upp så tidigt så vi spelar in här på gården där jag bor. Jag orkar, jag är trött Lasse. Jag är jävligt trött.
Lasse, var det hans fotograf?
Nej, vi hittar bara på att han har en producent / medhjälp.
Någon som heter Lasse.
Han hade säkert någon kompanjon.
Han hade ju en fotograf som heter Janne Lindeskog som
plåtade mycket av honom.
Plåtade Kvarterskorpen och Kärlek 66 och så.
Har han fått tillräckligt mycket cred, tycker du?
Janne Lindeskog har inte fått det. Jag hade någon som lärare när jag gick på filmskolan.
Mm.
Han var skittrevlig. Han hade en hund med sig, alltid. En tjock jävla hund som gick långsamt bakom Janne. Det var verkligen så här, sådan herre, sådan hund.
Okej, okay, för Janne var så tjock och gick långsamt.
Ja, och så hade han så här blåspräcklig näsa.
Mm.
Och,
alltså portvinsnäsa.
Verkligen. Och han var lärare i ljussättning. Och jag gick bredvid honom i några dagar. Och vi gjorde tv-studio ljussättning. Det var skitroligt.
Mm.
Men så du kröpte fram att han på sitt CV hade Kvarteret Korpen. Då... Det är så roligt med så här filmarbetare, för de har sällan ären av de filmer de har jobbat med.
Mm. Men det är ju, jag tänker så att det är inte många som bottnar i de storverk de har gjort, tänker jag, ändå.
Nej, men Bosse Widerberg gjorde väl ändå det.
Ja, också. Men han var ju liksom, han var väl den stora gesternas man, tänker jag. Han var väl väldigt självmedveten, var han inte det? Och lite till och med lite självgod kanske.
Ja, och så hade han, ja, precis. Han hade väl också en känsla för någon form av elegans. Jag bodde ju faktiskt granne med honom ett tag. Jag bodde ju också i Gröndal, men det var inte där. När jag bodde nere på Söder, på Östra Södermalm, min lägenhet på Kvastmakarbacken i ett gammalt arbetarhus med små lägenheter. Och då stod det Widerberg. När jag flyttade in stod det Widerberg på dörren bredvid min. Och jag reflekterade inte så mycket över det förrän jag hörde hans röst inifrån lägenheten när han pratade telefon.
Mm.
På högljudd skånska. Ja, för fan, jag är så här. Och sen så small det till i porten. Och då så var jag tvungen att fort som fan springa fram och titta i kikhålet. Och så fladdrade det till som om, låt säga att han var Batman fast med en trenchcoat istället för slängkappa. Och så bara flaxade till den här liksom, Bosse Widerberg trenchcoaten. Och så dundrade det till i porten som var borta.
Ja. Det du såg var Bosse Widerbergs ande.
Ja, verkligen. Jag hörde och såg. Och sen tror jag bara typ så 3-4 månader senare så var han borta.
Mm. Från svensk offentlighet också. Han fick inte göra mer film.
Nej, han har gjort Lust och fägring stor. Och han kanske pratade med någon finansiär där som sa nej. Och då sa att han, ja, då skiter jag det här. Men då tar jag inte säljgifterna.
Vi har ju pratat om Bosse Widerberg förr. Jag var ju väldigt skeptisk till Joe Hill. Kommer du ihåg det? I ett avsnitt där jag, baserat egentligen på trailen eller på första 10 minuterna, bara dömde ut Joe Hill helt och hållet. Jag tyckte det var så fruktansvärt dåligt. Det var liksom slarvig. Pinsamt amatöristiskt. Nej, men det har jag redan redogjort för i avsnitt typ så här 62.
Okej, då måste jag ha zonat ut medan du redogjorde, för jag minns inte någonting.
Nej, men jag tror att det kanske när jag kritiserar Bo Widerberg, då stänger du dina öron.
Ja, det verkar så.
Det är ungefär som när frugan tjatar, va? Man det slår lock för öronen, va? Men man lyssnar inte efter. Nej, man gör ju inte det. Man lyssnar ju inte. Nej, man tänker på V75-bången istället och funderar på, ska man sätta en spik i andra avdelningen, andra loppet? Ja.
Det där säger någonting om manlig vänskap ändå. Mm. När man försöker lyfta det från Malmö FF och AIK och prata om Bosse Widerberg, Joe Hill och Tommy Bergen, då zonar den andra ut. det är så här, han borrade lite djupt där.
Ja, precis.
Kom lite nära smärtpunkterna där.
Men kan det vara roligt om du zonar ut när jag kritiserar Bo Widerberg och tänker på din fru istället? Det är vackert.
Ja, men jag skulle nog lättare zona ut om du började prata om Malmö FF egentligen.
Mm. Ja, men det kan jag förstå. Ja. Det är jobbigt när någon liksom berättar om någonting som så lyckat liksom, som, ja. som framgångsrik klubb. Jämfört med Gnaget.
Ja.
Det går lite trögt, va?
Ja.
Ja. Men det finns så många sportpoddar. Men du, en annan grej jag tänkte på, Anders, när du kom hit var att vilka otroligt fina Manchester shorts du har på dig.
Tack så mycket.
De är ju lite senapsgula, väl fel, va?
Jag skulle säga att färgen är oliv.
Nej.
Ja, men färgen är oliv. Men sen kan den vara blekt. Men om man ser originalrullen.
Är det här liksom det nya, så här, är klänningen blå och svart eller gul?
Du kan lägga ut en bild på Instagram så kan folk säga, är den senapsgul eller oliv?
Nej, men jag tycker inte den är senapsgula.
Nej.
Men jag tycker att jag skulle säga att den är mitt emellan oliv och senap.
Ja. Det här är ett gammalt tyg från 70-talet som har blivit liggande i svärmors gömmor.
Mm.
Ett gammalt Mayong Manchester-tyg som jag tror inte har kommit till användning, för det är lite slappt.
Mm-hmm. Får man känna?
Ja, det kanske.
Man känner på insida lår. Nu känner jag på Anders insida lår. Det här, alltså, det har aldrig varit så sensuellt.
Nu pirrar det till.
Ja, jag förstår det.
Det här är ganska nära också. Vi har faktiskt ett par till. Ska vi ta bilder med de här?
Ja, gärna. Men ska vi ha lite så att tudda och mödda att vi har varsina likadana pikettröjor också?
Ja, eller så har vi en Malmö FF, en AIK-tröja.
Ja, det kan vi göra.
Så ser vi vad de spelar mest. Nej, vi ska ha likadana pikettröjor. Mm. Ja.
Men är de liksom specialsydda då, eller?
Ja, alltså det här var från början ett par chinos. Men som chinos var de ganska misslyckade därför att tyget är så slappt. Så det håller liksom inte stilen. Man får knän och sådär. Så att lagom till den varma säsongen i år så tog jag fram textilsaxen och klippte av dem.
Mm.
Så, och jag hade redan ett par specialsydda kortbyxor. Nu har jag två kortbyxor. Men de är bra, de funkar till mycket.
Mm. Det förvånar mig inte att du har en textilsax tillgänglig hemma.
Nej, det är den där saxen som så fort som barnen tar fram den och klipper papper med, så blir Mimmi galen. För att den kostar typ så här 2600 kronor. Fruktansvärt dyr. Den väger som liksom en magnumrevolver ungefär.
Ja.
Det är fruktansvärt vass när man klipper tyg.
Just det.
Men om man ska försöka klippa till exempel gräslök eller papper eller något annat. Så, sådär.
Men du, vi har lite tyg att klippa hemma. Då är det, kan vi låna den?
Ja,
det kan vi säkert göra. Ja, om vi klipper tyg alltså.
Ja, ja. Ja. Då får den fraktas över på ett försiktigt sätt, för den är väldigt vass. Jag förstår inte riktigt om man fraktar den här saxen.
Man får lägga den i ett knivbrev.
Ja, typ faktiskt.
Men en sån här giffipåse som man köper på kontorsvaruhuset.
Ja, det finns ju olika typer av emballage.
Man kan ju rulla in den i en handduk till exempel. Men problemet är att saxen, den klipper ur sig ur handduken.
Exakt.
Det är en jävla köksredskapens Houdini på det sättet.
Det låter som en sån här lite sämre skräckfilmsidé signerad Stephen King, om en textilsax som klipper sig ur olika material och så tar den sig fram till folk och dödar dem.
Stephen King, romanen som gjorde Stephen King dålig. Men, eller också, alltså, en dålig Stephen King-roman, bra barnbok. Saxen som ville ut ur handduken.
Ja, verkligen. Ja. Verkligen. Jävligt bra, bra barnbok.
Det är lite men så... om du tappar styrfart på familjen Knyckerts liksom, eposet eller universat, så kan du gå tillbaka till kökssaxen.
Egentligen enligt principen...
Eller textilsaxen.
Jag försöker jobba enligt principen, allt kan bli en bra barnbok. Vad som helst. Ja.
Men kan du bli frustrerad över att folk så tar så lätt på det här? För att det är så många som säger, alltså, jag skulle vilja skriva en barnbok, eller skriva en barnbok.
Ja, faktiskt. Jag kan tycka att det är också en konstig dröm som folk har.
Men är det inte så att de tänker att jag är ingen författare, jag kan inte skriva egentligen, men en barnbok ska jag väl ändå kunna få ihop?
Ja, lite så kan jag känna.
Ja.
Att folk också, det som man inte förstår är att nu eftersom jag skriver barnböcker så vill jag ju säga att det är egentligen svårare att skriva barnböcker än att skriva vuxenböcker. För det handlar om att göra ett levande gestaltning med väldigt enkelt språk. Men jag kan rätta upp mig som fan på. Jag kan rätta upp mig på folk som har åsikter om barnböcker. Jag kan bli skit. Idag så hade jag en inre monolog i huvudet som handlade om att jag var arg på alla. Jag blev jämförd med Lasse Maja-böckerna när jag recenserade DN. Som var en väldigt bra recension. Den är jättefin. Men då så kunde man inte låta bli att skriva att Lasse Maja-böckerna var så humorlösa och mina böcker hade humor. Och då kommer jag att bli arg. Men det är svårt att liksom gå i polemik mot en recension som hyllar en.
Men ligger det någonting i det då?
Nej, jag tycker inte det. Och nu hade jag nästan en monolog i huvudet, eller en dialog i huvudet mellan mig och Martin Widmark, där han hade farit ut mot mig för att jag har sagt att hans böcker är humorlösa. Men det är inte jag som har sagt det, utan det är en DN-journalist. Det här är alltså typ en dagdröm som man
börjar.
Men sen så gick jag och retade upp mig på att DN-journalister tror att Martin Widmarks böcker om Lasse Maja är humorlösa därför att de är så enkelt skrivna, vilket absolut inte är fallet, utan de är fullsmäckade med humor. Och den där typen av så här, att bedöma framförallt humorinnehåll i litteratur när det kommer till barnböcker, den kan reta upp en på
Men att
fan.
Bedöma humorinnehåll för DN-skribenter, det är väl det stora problemet?
Ja, det har de ju visat sig extremt usla på.
Ja.
Och även liksom deras referensramar till humor är så här, nu ska vi prata om lite edgy humor, då ringer vi Bianca och Tiffany Kronlöf. Det är djupast de kan gå.
Ja. De ringer ju också ibland Simon Gärdenfors.
Ja, nu har de ju börjat lära att de ska ringa till Simon Gärdenfors. Länge ringde de till Sandra Ilar också och pratade. Men när det kommer till att dechiffrera eller att så här, vaska fram vad som är roligt i en Lasse Maja-text. Det har de inte fattat, men jag tycker det är svinroligt. Och sånt där kan jag reta upp en på. Alltså att folk inte ser vad de har framför sig.
Ta inte konsten på allvar.
Nej, men alltså det är ju inte alls att rekommendera att sätta sig ner och skriva en barnbok.
Nej.
Det är ju sådana fall bättre. Då skulle jag hellre rekommendera att skriva en deckare.
Har jag berättat att jag ska skriva en barnbok?
Ska du på riktigt?
Ja.
Men du har väl en barnbok i dig?
Ja, men jag har
alla har en barnbok i sig.
Nej, men jag har en barnbok i mig. Det har jag. Nej, men jag tror att jag skulle kunna... Jag säger inte det för att jag är en talanglös författare. Jag skulle nog säga att jag är en oprövad författare. Bygger jag mest på att jag inte har skrivit någon bok.
Det tror jag också att du är. Men berätta, kan du pitcha din barnbok för mig?
Nej.
Jo, men kom igen.
Nej, jag vill inte göra det.
Nej,
den är allt för ofärdig.
Jag kan säga så här att jag hörde för ett år sedan David Sundin skulle skriva en barnbok. Han hörde av sig. Jag skrev en barnbok. Sen så var jag på besök i hans kontor och käkade lunch. Och då så plötsligt, säkert utan förvarning, så läste han upp sin barnbok för mig. Och det var ju väldigt läskigt när han sa, nu ska jag läsa upp den här boken för dig, för att det kan ju, den kan ju vara hur pissig som helst. Nu var den inte det. Den var helt fantastisk. Och det var verkligen intressant att se hur en person som inte har ägnat sig åt barnkultur på något sätt förstår den innersta kärnan i vad det handlar om när man gör saker för barn.
Men det är den här boken som inte ville bli läst.
Exakt. Och så satt jag där och kände mig mer och mer som någon som sitter bredvid Tove Jansson och läste öppningskapitlerna i första Mumintrollen böckerna. Det kanske var att ta i lite. Men det var jävligt, det var ett modigt av honom att läsa upp den. Och min nervositet försvann väldigt, väldigt snabbt.
Men min...
Men just den irritationen, så jag först kände så här, ska han också göra en barnbok? Bara för att han har en plattform. Den följer så snabbt.
Jag förstår. Ja. Men det är klart att det är modigt att läsa upp någonting man har gjort. Men ja. David, jag upplever David som ett obrydd. Och två ganska gott självförtroende. Vilket gör att jag tror att han, för honom är det inte lika jobbigt som för någon som är lite mer neurotisk, tänker jag.
Nej, verkligen inte. Nej. Men jag kan känna igen mig det där också som han gör. Alltså att jag också, när jag har skrivit något som jag tycker är bra, då vet jag att det är bra. Då vill jag läsa upp det. Då är jag inte rädd för att läsa upp det. För man är ofta så pass bra redaktör själv som man ser att det här är bra. Eller?
Men den kommer ut när som helst.
Ja, den kommer väl ut nu i slutet av augusti,
tror jag. Ja. Men då, vi pluggar den nu, mitt i programmet.
Boken som inte vill bli läst av David Sundin. Ja. Läs den, eller köp den och läs den högt för dina barn. Ja. Det tycker jag också saknas lite i utgivningen. Det är böcker som ska läsas högt. Vad syftet är att de ska läsas högt.
Men det är ju... Bosse har ju gillat den här berättelsen om någon. Historien om någon heter den. Som handlar om en spoiler nu då. Ja. En katt. Ja. Men den är ju skriven typ 50-40-50-tal.
Magisk.
Ja. Det är en sån här, det är en bladvändare och det är verkligen en sån bok som man läser högt för sitt barn.
Ja.
Jag kan tänka mig att boken som inte vill bli läst också är en sån. Jag liksom kan knappt vänta på...
Har du inte fått titta på den?
Nej, jag kan knappt vänta på att få läsa den för bussen.
Oj, vad du kommer tycka att det är kul att läsa den för bussen.
Ja, jag kan verkligen tänka
alla det. Ni som, slänga alla planer på att köpa barnböcker åt sidan och köpa den här. Nu har ni förmodligen redan gjort det, tror jag.
Köpknyckers också.
Ja, köp Knyckerts. Nu är det en pluggrunda mitt i avsnittet. Jag har upptäckt att jag har jättemycket Knyckertsböcker som ligger. Inte den första och inte den andra, men den tredje och den fjärde. Som heter Snutjakten och Ismans hemlighet.
Och hänger ihop?
Nej, tyvärr inte. Det är Gulddiamanten och Ismans hemlighet som hänger
ihop. De två är månen tur och tur, del 1 och 2.
Ja, exakt. Gulddiamanten och Ismans hemlighet. Det är min månen tur och tur. Eller min enhörningshemlighet.
Just det, och Rackhamneröverskatt.
Precis. Men,
två episka tvåbandsverk. Eller?
Verkligen. Ja, verkligen.
Tre episka tvåbandsverk.
Ja, om man räknar med Ismans hemlighet och Gulddiamanten och Ismans hemlighet. Eller som jag vill att den skulle heta, Gulddiamantens återkomst.
Mm.
Men där marknadsavdelningen på Natur och Kultur tyckte att det var inte tillräckligt kommersiellt.
Så blir det Gulddiamantens hemlighet?
Så blir det Ismans hemlighet.
Ah, okay.
Ja. Och sen så fick de när tyskarna, som också skrev ut den, kallade den för Gulddiamantens återkomst.
Okay.
Fast på tyska.
Och svenskarna bara Die dumme Deutschen.
De kommer aldrig sälja en enda boken.
Förskräckligt.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Men du, tack för det, Anders.
Nej fan, vi har nog någonting mer i oss, tror
jag. Jag skojar, det var
väldigt plugg. Jag har faktiskt längtat tidigt. Lite efter att komma hit. När vi hördes igår så sa du så här, nu ska vi podda imorgon, Anders. Nu är det så. Då fick jag en känsla av energi.
Ja, vad bra.
I kroppen. Ja. Och så du märkte, det kom jag 5 minuter för tidigt.
Ja.
För att jag kunde liksom inte låta bli att bara gå.
Du står liksom utanför dörren och kratsar med dina hovliknande fötter.
Ja, precis. Så, och jag skickade sms:et PK till dig, det vill säga portkod, och du svarade inte så värst. Ja, så det var redan där, liksom redan där var skämtet igång. Det är där, det var det här härliga skämtandet.
Ja, men alltså, börjar man skämta lite grann i sms-tråden, då vet man att då blir det podgold.
Ja, då blir det podgold. Ja.
Men har du tänkt på vilka grupper som har munskydd?
Ja.
Mm. Ja. Mm. Det är 3 grupper.
Okej, säg dem.
Mm. Det är riskgrupper, asiater och knäppjökar. Visst är det sant? Visst är det så?
Ja. Det stod faktiskt en knäppjök, tror jag, här i porten när jag kom in nu och tryckte på
portkoden. Då får vi gå ut och mota bort honom. Vi tar en
pass. Nej, det var en hon. Okay. Hon hade en hudfärgad munskydd, så det såg ut som att de var med i filmen Matrix. Skitläskigt. Det var som att det kom så här konstigt. Ja, verkligen.
En roman av Imre Kertész.
Ja, men det var som en Hitchcock-film. Det var som att det kom såna här psykostråkarna och vände sig från på.
Men det är också lite roligt att man köper hudfärgade munskydd för att man vill att det ska liksom så här passa in med ens övriga outfit.
Ja, men fan, det höll ju min fru på och försökte plocka fram Vamlingbolaget designade munskydd då, för att kunderna skulle. De är ju bara riskgrupp.
Ja, visst.
Det är mycket riskgrupp där. Mm. Och en och annan knäppjök.
Ja,
inte så mycket asiater, tror jag.
Nej, det tror jag inte. Den asiatiska marknaden för Vamlingbolaget är liten.
Ja. Men det är roligt men det är bra för asiaterna att de vet, de kan det.
Mm.
De har det i sig, så att säga. Mm. De har jobbat med munskydd länge.
Men just med det, tanke på Vamlingbolagets historia, liksom att det kommer ur Mahjong, som ju då är en hyllning till det kinesiska mordet på något sätt. Eller de här högt skurna.
Exakt.
Ja. Så det finns ju någon koppling där som marknadsavdelningen kan dra lite grann i, eller?
Ja, just det, du menar med munskydden.
Mm.
Ja, men då ska de väl tillverka i sådana fall sådana här blåa munskydd som de har i Asien.
Mm.
Så här klassiska sjukhusmunskydd. Mm.
Jag tänker munskydd med nazistflaggan.
Har du sett den här nya roliga sketchen med Alejandro Fuentes Bergström?
Nej.
Ja, det är en liten apa som rider på svanska. Han kommer från Chile. Och han är så
jag känner till
kanske inte alla som lyssnar känner till Alejandro Fuentes Bergström. Jag tror de flesta gör det. De blir irriterade.
Svensk humorklassiker.
Verkligen. Ja. Av en polsk författare, copyright, som heter Zbigniew Kuklarz.
Mm.
Vilket fall som helst så gjordes det en covid-19 edition av Alejandro Fuentes Bergström när han pratade om sin son Eduardo som han hade skaffat ett munskydd till Eduardo. Han hade gått över genom helvetet för att få tag på det här munskyddet och budat och betala 500 kronor för ett munskydd. Och sen så att Eduardo, han tycker så mycket om sån här marshmallows och så tycker han om att röka cigarett utan filter. Och sen så hittar han Eduardos munskydd med ett litet hål för att försöka köra in en marshmallows i käften och ett litet hål och så kunna röka cigaretter. Och så beskriver Alejandro hur arg han blir och vad som händer sen. Det är faktiskt en ny svensk humorklassiker. Den är fantastisk.
Jag gjorde en livesketch för 20 år sedan som handlade om hur man skulle kunna träffa tjejer.
Uh-huh.
Och då hade vi liksom vi var två så här datingkonsulter som hade en liten sån här väska med sån här liten mail purse.
Alltså inte en sån här Josefin Johansson
väska. Nej, utan en liten axelremsväska.
Uh-huh.
Alltså inte bäcknarväska men typ. Och då plockade vi fram olika hjälpmedel och hur man skulle få kontakt med tjejer. Uh-huh. Och ett av de hjälpmedlen var Samuel Fröler-masken. Det var liksom en praktisk mask som man kunde dra på sig. Ja. Med Samuel Frölers ansikte. Ja. Det var ju den tiden när liksom skärgårdsdoktorn gick bra. Och på nära håll så ser man ju att man inte är Samuel Fröler.
Nej.
Men på långt håll i en rökig lokal så går man för Samuel Fröler.
Så att man sitter, går in på kvarnen och sitter inte Samuel Fröler i hörnet. Nej, han står i baren.
Och den var också så här, kommer med ett praktiskt hål för en cigarett.
Ja, fint. röker som ett frö det verkligen.
Mm, jag gjorde det för 20 år sedan. Röker, ja. Men du, det är om corona.
Verkligen. Hörde du, apropå ingenting. Mm. Läste du Lena Anderssons kolumn på DNs ledarsida i lördags, tror jag va?
Ja, om stadsbyggnad.
Ja, om en Stockholms kommun som inte vet hur en stad ska se ut.
Ja.
Ja. Nu håller jag tummarna för att vi inte är överens här.
Ja.
För att jag tror att vi inte är det.
Ja. Jag tycker det var det värsta skit som någonsin har skrivit.
Okej, det tycker jag också.
Ja.
Jag håller inte med att det var det värsta
det är intressant här. För att jag tycker ändå att Lena Andersson har någonting. Jag tyckte när hennes roman då om Hugo Rask och den kvinnliga huvudpersonen, bort namn på det, också symptomatiskt. Vad heter den? Vad heter den boken?
Ja, den heter Egenmäktigt förfarande och Utan personligt ansvar.
Jag tyckte Egenmäktigt förfarande var jag tycker det var kanon. Jag tycker det var en fem getingar.
Håller med.
Ja, det är oklanderlig och liksom både stilistiskt och tematiskt tycker jag.
Ja, absolut, den håller ihop.
Och jag tycker också att jag läser Lena Andersson med glädje i Dagens Nyheter. För jag tycker att hon har, ja men hon försöker liksom driva en linje som handlar om ja men eget personligt ansvar, och hon surfar ju inte med någon slags identitetspolitisk ström.
Nej, och det är på ett sätt skönt.
Ja, men så jag tycker hon är intressant att läsa.
Hon var väl lite så här, lite ute på liksom vevade under MeToo och Jean-Claude.
Ja, visst, precis. Nej, men hon är ju lite gumman motvalls. Ja. Men jag tycker ju att hon, när jag läser hennes så här filosofiska och liksom intellektuella resonerande texter, så blir jag ju lite imponerad, för jag tycker att hon liksom håller en linje. Alltså det lilla jag kan utläsa av det, tycker jag liksom, det håller, eller på något sätt att det är intressant att läsa. Sen håller jag inte alltid med henne.
Nej.
Men när jag då ser henne liksom lägga ut texten om hur man bygger stad och arkitektur och stadsbyggnad och sådär, då blir jag så ledsen, för då dels så tycker jag att hon inte har gjort sin läxa. Nej. Eller det är bara plattityder, och dels så undrar jag, är allt annat lika dåligt underbyggt? Alltså på något sätt, jag tappar liksom lite förtroende.
Precis, det är den där faran man alltid hamnar i. Den känns man alltid hamnar i när man plötsligt ser liksom hur mycket att resonemanget är hårdigt som en schweizros. Det är som när man läser en aktad DN-recensent recensera en stand-up comedy show. Då vet man, vänta, okej, är det så här dåligt koll? Har hen så här dålig koll på Rashmaninov också?
Mm.
Men okej, men vad är det som är felaktigt då?
Nej, men nu har jag inte texten färsk.
Okej, men vi kan börja. Hon har skrivit fem insändare. Alltså, texten handlar om att hon är arg på Stockholms kommun som inte riktigt fattar hur en stad fungerar.
Mm.
Och så har hon skrivit fem insändare.
Mm.
Den första handlar om Västerbron.
Mm.
Som hon säger är ett arkitektoniskt mästerverk. Det kan jag hålla med om.
Mm.
Och att hon varje gång hon går över så måste hon stanna upp och titta ut över den fantastiska utsikten över stan. Och även om hon kör bil så måste hon bara av erkänsla kasta en snabb blick.
Mm.
Men nu så har man satt upp ett sån här självmordssäkert stängsel som hon kallar för. Det ser ut som ett fängelsegaller.
Mm.
Och att åka över Västerbron är som att åka genom en rastgård. Jag tycker det är stilistiskt spänstigt dock.
Ja, det är stilistiskt spänstigt, men...
Är det sant?
Det är klart att man är liksom, i den bästa världen vill man ju att allting ska vara som det alltid har varit. Ja. Men om det förhindrar att folk hoppar från Västerbron, så tycker jag liksom att det är väldigt... Det är väl ett enkelt sätt att förbättra stan på.
Men för där kommer hon med sitt första sätt killgissar-argument.
Ja, nej, men alltså, just det här estetiseringen av stan. Jag tycker att...
Men alltså, vänta, vi kommer tillbaka till det. Men jag tänkte bara på det här argumentet med självmorden. Att det skulle förhindra eller inte förhindra självmord. För hon skriver så här, vill du ta livet av det så gör det ändå.
Ja.
Men då undrar jag om det inte finns forskning som visar att väldigt många den typen av självmord att kasta sig ut från en bro är en pulsverk, kanske under inflytande av alkohol och att det blir krångligt och jobbigt att ta sig upp, så hinner folk fram, tar den till rätta, så det känns lite cyniskt, tycker jag, det argumentet.
Och dessutom så har det ju liksom säkert räddat många av hennes DN-kollegor som har gått från Marieberg till Södermalm på kvällskröken och tänkt att fan, vad har jag gjort av mitt liv? Jag har suttit i den här jävla DN-skrapan och så har de kanske liksom stärkt sig med några järn på den här asiatiska buffén där precis vid innan bron där. Så att det är liksom, det är också synes mot hennes egna arbetskamrater.
Någon enda DN-medarbetare som har kastats ut från Västerbron?
Nej, men det har ju säkert
kanske finnas. Någon sättare som har.
Men den insändaren ger jag inte mycket för.
Nej, okej. Okay. Och sen så, och som ni säger också, estetiserandet.
Ja, alltså det är klart att det är jätteviktigt att tänka på skönhetsaspekterna. Jag menar, om man skulle börja måla stadshuset blått, så det är väl ingen bra idé. Det är väl ingen som vill att det ska ju vara tegelfärgat, eller det ska inte vara någon färg. Det är ett arkitektoniskt verk som är väl värt att bevaras och skyddas, såklart. Men när man kommer in på så här hur ett räcke ser ut på en bro som att jag bryr mig noll.
Du tycker inte att det känns som att köra genom en rastgård när du kör bilen, utan du kastar fortfarande ett jätteöga ut.
Ja, det gör jag. Och sen så ser jag att det är lite sämre sikt, men det är ingenting jag tänker på.
Nej.
Så det är djupt personligt i så fall.
Ja. Sen var det slussen då.
Aha.
Nya slussen.
Aha.
Och hon sa att den gamla slussen var den var också ett arkitektoniskt mästerverk som knöt ihop malmarna med varandra. Men nu så har man byggt en 40 meter bred autostrada som går från södra till Gamla stan.
Ja.
Med de ordvalen så kan man ju hålla med henne.
Jo, men den gamla slussen var väldigt bred också.
Ja.
Så att det är inte så att det alltså jag tycker inte nya slussen är särskilt begåvad. Ja, det är ju liksom ett kompromissverk.
Ja.
Alltså det finns inget helhetstänk i nya slussen.
Nej.
Men däremot så är det ju mer öppet mot vattenytorna än vad gamla slussen var.
Det finns mer
vattenkontakt. Men sen jag tycker att man skulle ha rivit gamla slussen, men jag tycker att det nya är helt värdelöst. Alltså rent arkitektoniskt.
Alltså vi har fortfarande inte sett färdigt.
Nej, men man kan ju ändå se liksom, ritningar och sådär.
Ja. Jag håller med. Mm. Det kanske var den insändare som jag höll med mest.
Jag ger henne ett halvt rätt då.
Men sen så var det någon formulering som var så att det ska avskilja fotgängare med räcken.
Mm.
Vad är för fel på elegansen i en trottoarkant? Ja. Det var ju en snygg formulering. Men det är också så här, har du någon gång gått med småbarn i stadstrafik, så tackar du Gud för att när det finns ett räcke, för då kan du tänka på något annat än att en unge ska springa ut framför fyrans buss. Liksom.
Mm. Mm.
Och Lena har ju inga barn, så hon kanske inte har tänkt i de termerna.
Tjejmar henne eller?
Absolut inte, men jag bara tänker att det är en aspekt som hon inte har tagit med. Det är många aspekter hon inte tar med. Men här är hon ju också här förordar hon ju liksom smågatorna och lite krångliga trafikens stad. Liksom staden som är organiskt framvuxen. Det pratar om, återkommer väldigt många gånger till. Liksom, staden
det håller jag verkligen
med. I lager sådär.
Det håller jag verkligen med.
Och sen så nästa grej är ju gågatorna som hon är förbannad på.
Mm.
Därför att,
för det första så känns det inte som att, förutom de här sommargågatorna som finns i Stockholm nu, på alltså Sedenborgsgatan och Rörstrandsgatan och Skånegatan. Men det säger hon ingenting om. Sommargågatorna tycker jag är kanon.
Uh-huh.
Men förutom dem så det har inte byggt så mycket gågator sen tid 80-talet.
Ja, men det är väl gågatan, det är väl Götgatan de menar.
Ja.
Nybrogatan.
Ja. Men det finns ju, alltså hon pratar om att det liksom förhindrar stadens naturliga puls.
Ja.
Men det finns ju många undersökningar som visar att ju mer yta som fotgängare och cyklister får, desto mer kommers blir det. Alltså det där med att liksom kunna komma fram till liksom med bilen till granitbutiken, det är ju liksom det är bara, alltså om man kikar på alla undersökningar, så en bil tar upp lika mycket yta i stan som typ 10 fotgängare eller 3 cyklister.
Jag tänker också att hon argumenterar med argument som låter bra men som inte faktamässigt stämmer.
Nej, men hon har liksom så här läst någon Timbro-rapport från 87,
ja.
Och sen har hon inte liksom gjort sin läxa riktigt.
Men sen säger hon också att i texten då, så står det så att eftersom butikerna stänger klockan 18 så är det här en död punkt efter 18, vilket inte stämmer i något av fallen. Nybrogatan, Götgatan eller Rörstrandsgatan.
Drottninggatan lite mer då.
Okej, Drottninggatan, men det har ju,
men hela city har ju sina egna problem.
Ja,
det beror på att det är kontorifierat, men det jobbar man ju på att försöka åtgärda. Men city är ju bättre nu än vad
men hon anser att det samma misstag begås idag som gick på 50- och 60-talet.
Det byggs inga nya gågator.
Nej, men Andex, men stoppar trafiken. Men jag anser att hon har fel i sak, därför att hon säger att butikerna säger klockan 6. Okej då på Särgelgatan.
Allt pekar på att vi får en allt mer bilfri stad.
Ja.
Att vi tar oss fram med buss, tunnelbana, spårvagn, cykel, elskoter eller till fots.
Ja. Vi kommer till nästa då, som handlar om att varför kan inte staden samordna alla ombyggnationer samtidigt? Det är ständigt ombyggnationer i staden och gropar överallt. Och hur länge ska bankbygget i Sergels torg pågå egentligen?
Ja.
Så här, hur ska, den här staden är avskriven. Hon säger att det är som ett blodomlopp där sitter en stor propp för att man inte kan ta sig från Kungsholmen till Sergels torg liksom via Regeringsgatan eller vad som går där.
Nej, men
Klarbergsgatan.
Men det är klart att man blir ju irriterad på ombyggnader.
Men samtidigt så är det som att hon har ju pratat om att staden är en organ, något organiskt som växer fram långsamt. Och det här, då tycker jag att det känns organiskt.
Ja,
att
staden kräver ju ständigt underhåll.
Ja, exakt. Och det verkar som att Stockholm just har kommit fram till en så här motsvarande en bil som har gått 15 000 mil. Att då går allt sönder samtidigt. Precis. Som Stockholm nu när den fyller 800 år.
Mm. Alltså Stockholm måste byta kamkedja. Förlåt, det kanske var för...
Det var, för den som inte vet vad han refererar till, så att kamkedjan rasade på min bil förra veckan.
Vilket gjorde att motorn skar.
Ja, motorn skar och jag fick, det var 90 000 åt helvete.
Ja. Men du, bli Patreon. Hjälp Anders att skaffa en ny bil.
och det sista argumentet är elskotrarna.
Mm.
De ligger som plockepinn på stadens gator. Mm. Som plockepinn.
Ja, men det, där får en ett rätt.
Håller jag inte med om.
Ja, jo, men jag tycker att de är på fel plats i fel tid. Jag cyklar ganska mycket nu.
Har du någonsin sett motsvarande drivor?
Nej, men jag cyklar ganska mycket. Folk ställer ju liksom elskotrar till och med till cykelbanan.
Ja, men det är stadens organiska rörelse, det är människor, det där lär man sig.
Jo, alltså det är inte så att
det är fantastiskt att bara kan hoppa upp på en elskoter och köra liksom. Jag kom för sent, ett möte igår.
Mm.
Men vid korsningen Götgatan Ringvägen stod en elskoter, så jag loggade in och körde de sista.
Så du loggade in och körde fram till Gröna Jägaren och tog en starköl och glömde mötet. Så att elskoten har ju räddat många.
Jag vill fira detta.
Nej, men okej, så här då. Men säg ett halvt rätt till henne där på sista då. Uh-huh. Alltså av fem insändare får hon totalt ett rätt. Och jag ger texten som helhet en överstruken geting. Eller en dödskalle i Nöjesguiden.
Ja, jag ger en nedskjuten fyr.
Ja.
Och är rättet är då på Slussen.
Jag ger
en
slaktad kaja.
Jag ger en noll rätt. Jag vill se Slussen färdigt innan jag dammar ut.
Ja. Nej, men stor besvikelse kan man säga kring Lena Anderssons sista
DN-kolumn. Har hon börjat radikaliseras?
Ja,
det känns som att hon är en av de här intellektuella personerna som plötsligt blir långsamt radikaliseras.
Men ska jag säga vad som irriterar mig mest av allt nästan?
Nej.
Det är intellektuella. Så det här kanske vi pratat om innan. Men det är intellektuella som tror att de kan någonting om stadsbyggnad.
Ja, men verkligen.
Alltså det var någon gång någon gammal professor i Uppsala som skrev någon insändare som hade med stadsbyggnad att göra, som skrev någonting i Uppsala Nya Tidning. Jag blev så förbannad. Jag skrev liksom ett raljant svar till honom. Jag kommer inte ens ihåg vad det handlade om. Bara för att, och så skrev jag ganska tydligt så här, jag tror inte att, alltså han var nog så här, han höll på med Runeberg och sådär. Alltså gammal litteratur.
Men han ville ändå skriva någonting om stadsplanering.
Ja, men jag skrev så här, jag uttalar väl mig inte med sån tvärsäker om så här.
Vad var det? Finlandssvensk litteratur. Själs jävla dödande parkeringshus inne i Uppsala.
Nej, men det var inget sånt. Det är klart att man kan, men det var något så här, det var bara så här intelligensbefriat.
Ja.
Alltså det, folk, alltså humanister och samhällsvetare tror att de kan någonting och tror att de kan liksom, att de kan skriva någonting som har någon slags verkshöjd i det området. Och det är klart att vissa kan det, men de flesta kan ju inte det.
Nej. Det kan inte ha varit så här att Lena hade glömt bort en deadline och hade bara en halvtimme på sig att få ihop den här kolumnen.
Är det vi som är de största, vad heter det, skärthålen här, som bara kritiserar en krönikör för en enda krönika? Att det är liksom, det är som att gå in på Flashback och säga, kolla vad töntiga de är.
Jag tycker att vi har använt finare, bättre, vi har behandlat henne med större respekt än vad man gör på Flashback.
Ja, jo.
Liksom, vi har inte,
men det är ju kanske,
alltså, det har inte varit några invektiv eller köttedare eller liksom,
men det är liksom,
vi har inte påstått något om hennes person. Förutom att jag sa att kanske det här med att hon tycker att det är felaktigt att med räcken är för att hon inte har barn. Men mer djupare än så har vi inte gått.
Nej, men jag Flashback. Tycker att det är, liksom är någonting kring det här med krönikörer. Alltså att de ska, liksom, de ska bajsa ur sig en ny krönika varje vecka.
Ja.
Och det måste ju vara otroligt stressande. Och det är klart att någon gång så blir det ju inte lika bra som
man,
alltså, det är ingen som har sån som lägsta nivå så att de inte liksom spottar ut sig en dålig krönika.
Hon är inte krönikör, hon är kolumnist.
Ja.
Det är så att hennes krönika kommer på ledarsidan.
Mm.
Det ska liksom vara ett ord från det opinionsbildande hållet.
Mm. Ja, men då kanske man ska ställa högre krav faktiskt.
Det finns ju andra kolumnister.
Mm.
Ulf Nilsson till exempel. Staffan Heimersson.
Ja. Märkligt att de blev avpolitierade, va?
Ja.
Nej, men en André Walden.
Ja.
Men han är ju, han är krönikör
va?
Ja. Men jag tycker André Walden är, jag tycker hans, och Fredrik Strage, de två tycker jag har en, fan vilken nivå de håller. Alltså.
Absolut, det håller jag verkligen om. verkligen.
Tycker du även Hanna Hellquist är väldigt, väldigt bra.
Ja, däremot tycker jag Bengt Olsson har radikaliserats.
Ja, ja.
Åt det högra hållet.
Ja.
Och vilket han har tagit Lena Andersson i näven och ryckt.
Bengt Olsson och Lena Andersson, get a room.
Yeah, get a room.
Men apropå rum,
ja,
så finns det rum för fler Patreons. Så bli Patreon till 4 meter och köp Anders Sparrings böcker om familjen Knyckerts.
Ja, ni kan höra av på mig. En bra väg är faktiskt att gå in på Instagram, och då heter jag Anders Thorsson Sparring.
Skicka DM.
Skicka DM till Anders Thorsson Sparring, och så ska jag se till att ni får böcker. Och det är de 2 sista böckerna. Du får dem för 100 spänn styck med en liten kråka i också.
Mm. Och se min föreställning Spriten på Lund Comedy Festival.
Ja.
Fredagen den 4 september. Finns några få biljetter kvar.
Japp. Mm. Tack för den här veckan, Fritte.
Tack snälla.
Vi ses nästa.
Det gör vi. Hejdå. Hej då.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.